Försök att köra en bil utan bensin. Det går ju bra om man körs på diesel. Men då behöver man ju diesel. Jag tankade diesel felaktigt i en bensinbil en gång. I någon tid när jag var väldigt förvirrad. Dundermisstag. Det gick inte alls bra. Den puttra och rök och stonka en kort stund. Och sen var det tvärstopp. Jag har aldrig sett så mycket rök. Och dyrt vart då när de skulle rensa ut allt det där. Men det går inte bra. Men vi människor, vi är konstruerade för att drivas av kärlek. Alltså det är Gud, Fadern som har skapat oss till fantastiska individer. För det är Gud själv som har konstruerat oss. Han gjorde oss av jord från planeten som han själv hade skapat först då. Och så blåste han in livsande i den. Så Guds egen livsande var med i konstruktionsprocessen av du som är människa. Och han körde inte in någon lögn eller fruktan i oss. Det är motståndaren som försöker med sånt. Och det gör han genom New Age. Motståndaren vill ha en stor dörr att komma igenom. Han vill vara stor och mäktig och ha full kontroll. Kontroll är ett huvudord i det här. Känner du själv ett behov av kontroll över dina medmänniskor och allt möjligt, gå till Gud. Ett visst kontroll ska vi ha över situationen, men inte över andra människor hur som helst. Då har vi kommit fel. I varje fall, han behöver något stort. Och det som är störst hos oss och kan växa och bli ännu större, det är jaget, själviskheten. Och när jaget och själviskheten växer, då avslöjar det sig inte i första läget. Men idag så är det inte så farligt att medge det. Idag har vi en kultur som är uppbyggd på jaget. Vi har ett presidentval, det är två presidenter. Jag har väl aldrig varit med om något smutsigare. Jag skulle skämmas. Jag måste säga att jag skulle skämmas. Alltså hade de inget bättre att komma med USA än det där. Jag är inte för varken den ena eller den andra. Jag vet inte, jag tar ingen ställning i den frågan. Men jag bara tänker oss så här. Går det inte att föra en så viktig valkampanj på ett värdigare sätt än så? Då måste man bara fundera på liksom vad har det hamnat någonstans? Alltså USA anses ju vara världens mäktigaste nation. USAs president blir ju en av världens mäktigaste människor. Hur många anhängare, hur många är det som ser upp till dem så här då? Många är inte som har lärt sig när så här ska man göra. Ja, faktum är att det är ett tidstecken. För det står i Bibeln om de här grejerna. Inte just presidentkampanjen, men det står om att människans sinne ska vara så att vi ska ange varandra för fienden. Och det ligger ju i den kategorin. Man gnäller på varandras fel. Jag är säker på att båda de här gubbarna, eller kvinnan och gubben, har sina plussidor också. Någonting måste de ju ha, annars har de inte ens blivit tänkt som presidentkandidater. Eller också är hela systemet som får fram dem av ondo. Visst, det kan vara så också. Men det kostar någonting för oss. Alltså, när man pratar om USA så är det väl inte så farligt. I USA tänker man, ja, vakna upp. Eller du, Sverige är bara en lydnation till USA. Alltså vi är en del i den kultur som de liksom har gått i bräschen för. Och vi anpassar oss efter det ena efter det andra. Och så har det blivit. Vi är ingen lydnation. Men vi är definitivt bärare av deras djupaste åsikter även i Sverige. Men sanningen är någonting helt annat. Det är det viktigaste budet som jag nämnde nu. Och det handlar om kärleken. Och då säger Jesus som så. Du ska älska Herren din Gud först och med allt vad du kan. Och Herren din Gud är kärlek till sitt väsen. Så när du älskar kärleken, alltså den sanna kärleken, då får du ett gensvar. Jag menar, vi vet ju förväg att Gud älskar oss. Men tänk vad smart om vi kunde liksom älska Gud. För det är underbart att vara förälskad. Det vet ni hur det är. Och här behöver man inte vara lika spänd som om man ska stöta på en tjej. Då går man ju livrädd liksom för att man ska bli avvisad. Man vill tala om och jag älskar dig. Men det kan ju vara spännande. Men när det gäller Gud så är vi garanterade förväg att vi får ett gensvar. Ibland ska vi förklara vår kärlek till Gud på något sätt. Och då ska vi inte göra det bara som någon teori eller någon filosofi, utan handling. Hur hör det här ihop med New Age? Ja, det ska vi snart få se. Om jag går till 1 Korinthierbrevet 13:5. Det vet ni vad 1 Kor 13 är för någonting. Det är ju kärlekens lov eller kärlekens väg. Det var femte versen jag tänkte ta. Det blir så mycket annars. Det står om kärleken. Här beskrivs kärleken. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Så kärleken söker inte åt det här hållet. Kärleken är likadan som Gud är. Den ger ut. Så är Guds väsen. Och kärleken är så. Den ger ut. Det är, om jag liksom alltid vill vara älskad av människor. Vilket slaveri att hamna under. Hur ska jag bete mig? Hur ska jag, tänk om den tycker illa om mig. Och vad tänker den personen nu? Och hur ser jag ut nu? Alltså vilken plåga. Jag redan är älskad som jag är. Åh Gud. Ja, men om du är ute efter att tillfredsställa människor ska ha deras kärlek. Ja, men det är New Age. Det är de krafterna man vill ha då. Det är liksom inte svårare än så. Det är inte mer komplicerat än så. Men kärleken söker inte sitt. Men om jag har blivit beroende av fel sak så kommer jag alltid söka andras gillande. Och det betyder helt enkelt jag vill ha. Alltså om jag ger Jenny kärlek så gör jag det utan att få någonting, förvänta mig att få någonting tillbaka. Men tänk om hon då ger mig istället utan också förvänta sig någonting tillbaka. Då har ingen av oss gjort någonting själviskt. Båda har givit och båda har fått. Det är så Guds tanke är. Men om jag skulle liksom gå och vara kärleksfull mot henne hela tiden i syfte att jag ska få fram något beteende eller någonting från henne. Är jag inte ute efter att ska manipulera då? Är det inte jag som har någon egen avsikt att jag ska använda någonting som ser ut som kärlek för att åstadkomma något dåligt syfte från min sida? Ja, det kan vara så. Men det är inte kärlek. Okej. Sen kan vi gå till Hebreerbrevet 10:20 kanske. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Vi ska alltså ge akt på varandra, inte att vi ska gå och spana efter fel. Nej, inte så. Att ge akt på varandra och uppmuntra varandra till goda gärningar och kärlek. Ja, men vi tillhör ju Gud, så det är självklart vi ska göra så. Om jag är ute och söker synd eller mörker hos en annan person, ja, men det är djävulens tjänare som håller på med sånt. Behövs inte i Guds verk. Den heliga ande visar bristerna om de behövs, och då läks de också. Men om jag gör nu mitt eget så kan jag väl hitta skräp hos min medmänniska, men om jag gör det i egna syften så har jag något eget som jag är ute efter. Kanske jag vill ha makt eller inflytande över den personen. Och därför behöver jag hitta någon skräp där. Det är New Age. En sån gång. Då tjänar man den onde. Då är man den ondes representant. Nu är jag kraftig. Det kan vara mitt eget kött. Men det är det som den onde använder sig av. Så att det är inte långt till det. I Efesierbrevet 6. Det här med, ni vet som Herren pratar om farisén, att de vill stå med sina mäktiga böner i gathörnen så att folk ser dem. Alltså de vill visa att de är någonting. Det är någonting som Herren avråder från. Och det görs också i Efesierbrevet. I 6 kapitlet och 6-8 versen då. Var inte ögonkännare. som försöker ställa sig in hos människor, utan vara Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Nu vet jag att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Det spelar ingen roll om vi är slavar eller fria. Jag vet inte hur man ska omsätta det här. Arbetsgivare och anställda kanske. Det spelar som ingen roll. Om jag strävar efter att göra något gott mot mina medmänniskor, så är det Herren som belönar mig. Det här är en Gud som gör det. Nu är det som så, om jag vill ha något gott av någon person som är mutbar, så måste jag väl kanske lista ut vad är han svag för. Ja, han tycker om bilar. Ja, men låt han få en Porsche då. Då har jag ju grabben. Då har jag ju en anhängare sen. Ja, det är jag ju. Då har jag blivit mutad och köpt. Jag har sålt mig en sån gång. Men Herren kan alltså tjäna villigt och glatt där du än är. Det är han som kommer att belöna dig. Om du är god mot din chef, så behöver det inte vara för att få löneförhöjning. Man kanske bara är god. Herren kommer att belöna. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Människor kan säkert se ner på henne om man är kristen. Åh, vad den här, är de inställsam? Nej, de är inte inställsam. De är bara god. De försöker leva efter hur Gud har lärt oss att leva. Filipperbrevet. Andra kapitlet. Tredje och fjärde versen. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus var. Alltså, sett andra högre än dig själv. Gå aldrig i det här läget där du anser att du är andligare, mer bibelsprängd, duktigare, dugligare, tjänar mer pengar, så att du kan se ner på andra. Det är inte kärlek i sånt. Då behöver du andra människor i någon slags organisation eller någonting som du ska livnära dig på. Du lever inte utgivande kärlek, alltså får du ingen kärlek tillbaka. Herren ger ingen lön och därför blir du tom. Då behöver du ha människor runt omkring dig på, som du kan sko dig på. Då menar jag inte med pengar alla gånger. För om du liksom är tillräckligt hjälpsam och tillräckligt snäll, så kan du också bli ett beroende för andra människor. Men det är frågan om, ger du någonting dit av kärlek från Gud? Eller är det du som behöver uppskattningen från dem? Är det du som är ute efter att få någonting eget? Då är det självet som råder. Det är New Age, det är Satans ingång som stimuleras en sån gång. Första Korinthierbrevet, jag avslutar väl där tror jag. Första Kor 10, 24 kan vi titta i. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det här låter ju som en utopi. Tänk att sätta ut det här i en samhällsordning. Så skulle det fungera rent teoretiskt. Alltså, om jag gjorde mitt bästa. Alltså, jag kanske är duktig på hugga ner trän, skaffa ved. Då gör jag väl det för att min granne behöver ved. Han i sin tur är ju duktig på att föda kor. Ja, men då gör ju han det. Och när han slaktar så får jag lite av köttet och mjölken. Och i sin tur så är det någon tant Agda där borta och behöver en bil. Ja, det finns ju folk som är duktiga på att reparera bilar och så gör de det. Hur ska man driva den då? Ja, men det finns ju någon som, en grupp där borta som älskar. De älskar att vara ute i jorden och gräva, så de hittar olja. Och då finns det där till bilen. Och alla gör för varandra och alla kommer att få. Tack vare att den där killen där borta som nästan dör för att hitta en ny oljekälla. Han går ju på olika sätt så här. Och det kommer olja till den traktorn som ska skörda maten som han behöver äta. Behöver vi ha pengar för att åstadkomma det? Ja, i denna världen behövs det. Men inte om kärleken fick driva varenda igen. Då skulle vi göra det ändå. För belöningen skulle då vara in för att få en Herren istället. Idag vill vi ha en belöning där bankkontorna växer. Vi har byggt upp ett sådant system. Vi känner inte till någonting annat än det här. Men teoretiskt. Det är bara frågan om drivkraften. Det är klart att om vi tänker hur jag är. Skulle jag verkligen riskera mitt liv för att hitta en ny oljekälla om jag inte tjänar någonting på nu? Knappast. Och ju mer jag riskerar mitt liv, ju jobbigare och smutsigare och skitigare det är, desto mer kanske jag vill ha betalt. Okej. Det systemet har vi byggt upp. Men tänk om jag gjorde det för att jag älskade mina medmänniskor och det behövdes lite olja till tant Agdas bil och farbror Ernst traktor. Hans traktor ser till att jag sen får mat. Ja, men då fungerar det ju för alla. Det är en utopi, jag vet det. Men jag tänker så här ibland. Jag tänker, Gud, vad behövs det för typ av politiker? Ja, sådana här som jag nyss, som skulle stå för sånt här. Kommer de att bli vald? Inte en chans. Det är för att det hotar egot hos någon. Det hotar förtjänstmöjligheterna hos någon. Det är inte viktigt för oss människor att se till att mänskligheten får överleva. Nej, det är viktigt att några får överleva på andras bekostnad. Några ska bli lite rikare, lite mäktigare. Det tycks vara det som är liksom stimulansen. Så fattig är vi människor. Och så fattiga har vi blivit så att vi tror att det här är någonting att se upp till. Fast det faktiskt för oss fel. Fast det faktiskt... Vad hände i landstinget till exempel? När det var så höga besparingskrav så de var tvingade att anställa 6 nya direktörer. Ja, men vad är det för ekonomi? Det har ju räckt till så där en 30 nya sjuksköterskor där, minst. Och sen ska de ha en stor pension dessutom och så har de en fallskärm. Ja, det har räckt till en 50-60 sjuksköterskor till. Och några städtjejer också, så det var rent och snyggt där. Det är väl bra besparing tycker jag, men det är bara vanlig bondförnuftig. Eller hur kan man säga så här med de här på Ericsson då? Vi har inte fått reda på vad nya vdn ska kosta. Men det var väldigt svårt att få tag på en. Så han lär kosta en hel del. Och de har lärt sig hittills att vdarna, de ska ha stora löner. Åtminstone 3-4 miljoner ska de ju ha. För att ens komma. Sen om de ska jobba och göra någonting bra så behöver de en bonus dessutom. På några miljoner. Ja, men vanligt folk jobbar och gör sitt yttersta utan en massa bonusar. Och sen då när de ska gå pension, då chockas alla. Och var det så mycket? Och så en massa dolda grejer hit och dit. De har miljoner och miljoner och miljoner och miljoner. Och jag har ju läst företagsekonomi en gång. Inte så väldigt högt upp, men i varje fall så att jag begrepp något. Och jag vet ju det liksom, att när det är kris i ett företag, då skär man ju de största kostnaderna. Och de som liksom är ekonomiskt kunniga, de ser till att det blir gjort så. Så när man tillsätter en vd med så höga krav som är så dyr i drift, det är ju största kostnaden nästan. Ja, men ta bort han då. Men alltså om inte han själv gör det, ta bort sig själv, då underkänner han ju sig själv ekonomiskt. Så han har ju underkänt sig själv ekonomiskt. Ändå ska han förvalta en massa miljarder för en massa andra människor. Hur går det ihop? Ja, det är denna världens system. Det är egot, det är girigheten som är en avgud. Som driver. För ärligt talat, ingen ska inbilla mig att det inte är girigheten som råder längst upp i de här företagen. Kom inte att säga att det är någon kärlek eller någon välgörenhet eller någon grodakraft. Det är ren och skär girighet. Girigheten är detsamma som en avgud. Avgudar hör djävulen till. Punkt. Det där är bibelförankrat till och med. Det här är det ju Paulus som säger, som jag läste nu. Man ska tänka lite på det där att vad Bibeln säger. Ingenting är förbjudet. Allt är tillåtet. Tänk att Bibeln säger så. Vi som har hört så mycket, och nej, det är fel och ja, allting. Men Guds ord säger, Paulus säger så. Och det går inte att påstå att Paulus var självisk. Han förmedlar ju verkligen vad som behövdes till oss människor. Och han res av kärlek och han dog för sin sak. Så det var ju väl ingen tvekan om det. Men det är han som säger det. Men med tillägget, allt är inte uppbyggligt. Det vill säga att du behöver inte styras av lagen. Utan det finns ett samvete här inne som kan fungera också. Gör du något fel? Ja, men samvete kommer att reagera. Alltså lyssna på signalerna som hör himlen till. Mer än de som skrivs ner i en lagbok någonstans i Ungern eller vart det nu kan vara. Samme Paulus säger sen i vers 33. Och det är också första kor 10:33. Eller 10 kapitlet, ja. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de ska bli frälsta. En livsstil som jag varnar för. Märkliga tankar. Jag står och pratar om Gud och jag varnar för den här livsstilen. Men med glimten i ögat. Jag har sett människor alltid tänka på andras bästa och de blir uppätna i det samhällssystem vi har byggt upp. De gör verkligen sitt bästa för andra. Tänker nästan aldrig på sig själva. Och de blir förstörda. Alltså de blir uppätna av omgivningen. Är det någon som är villig att hjälpa till så, och det börjar bli känt bland många, så ska de ju vara överallt. Tills de inte orkar ta ett steg till. Så det är klart. Så här är vår livsstil. Men vi måste också sätta ut gränser. Vi ska leva för andras skull i första hand. Men inte hur långt som helst, men inte till vilket pris som helst. Vi kan bli uppätna av omgivningen. Däremot blir vi aldrig uppgivna av Gud. Så om vi gör det för Guds skull, så kommer han alltid att leda oss snirklande vägar så vi klarar oss igenom och blir styrkt av det. Men det där är svårt. När grupptrycket kommer, när samvete protesterar, när skuldkänslorna känns här inne. När någon person med pondus och makt i närheten av mig försöker få mig till en viss väg. Hur ska jag våga säga nej till det? Jag kanske inte ens har någon löneförhöjning då. Men jag ska nog göra det ändå. Paulus levde så. Han var aldrig någon kung. Han var aldrig någon president. Om jag inte är alldeles fel så tror jag han kokas i olja. Det är ju ingen människa som strävas efter sånt. Nej, men kärlekens pris är så. Men man får en evig lön. Vi kan inte leva för att tillfredsställa andra människor. Vi kommer att fastna i det här som en new age annars. Men Jesus Kristus är den här vägen. Där kärleken ska få råda inom oss. Istället för fruktan och självet. Den heliga ande och Herren och kärleken. Det kan vi välja. Och träna upp. Eller tillåta att råda i oss. Det är ett bättre ord. Det andra kan vi redan. Självet och köttet. Det kan vi. Det behöver vi inte lära något mer av. Det har vi liksom präglats in i oss. Sen vi föddes på olika sätt. Några av oss som är äldre har tagit med vissa sådana här bitar redan. Det blir det i vandringen med Herren. Men inte alla. En del människor, då det började på att droga iväg, och det var 34 år sedan. Och det var då New Age gjorde sitt stora genomslag i Sverige. Och det var genom någonting så enkelt som självförverkligande. Då började vi att mata varandra med att självförverkligande är något bra. Nej, självförverkligande har aldrig varit något bra. Och så började vi undervisa våra barn om vikten av självförverkligande. Och så vart samhället vassare och tuffare. Och vi ömmade för våra barn. Vi ville inte, trots att vi var kristna, så ville vi att de skulle lyckas i denna världen. De måste vässa sina armbågar, de måste kämpa, de måste lära sig att konkurrera ut andra. Så började vi också. Så vi ska inte vara förvånad över att det ser ut som det gör idag. Vi har bidragit till det. Inte för att vi hade tänkt det så. Vi vart nog lite lurade. Men det är ju aldrig för sent. Man kan alltid vända tillbaka. Och vi bör göra det. För nu när det har gått så långt så att man i tidningen 7 utan att skämmas med en viss stolthet ser det ut som man tar upp den här stora affischen. En lång konsert om djävulen för helvetet skulle vara. På sliperiet. Inte en ungdomslokal där. Men hur kan det ens vara tillåtet? Det måste ju finnas någon som säger från. Eller vågar de inte? Eller inte våra ungdomar mer värd än så? Jo, de är långt mer värd än så. De var värd att dö för, och Jesus har dött för dem. Och kanske vi skulle ta och visa att det vore sant. Det här behövs för mycket kärlek. Det behövs väldigt mycket som är kraftfull kärlek som säger: nej, min älskade son, gå inte dit. Nej, jag gör det ändå. Nej, jag låser in dig ikväll i så fall. Det låter hemskt, men då skulle jag göra så mot mina barn. Göra allt jag kunde för att hindra dem. När man vet att de ska utsättas för ett mörker som är förföriskt, som är häftigt, som ungdomar bara lockas till. Det är klart, jag kommer ju alls för att hindra dem att gå dit. New Age har gått så långt så att det börjar bli för sent för många av oss. Men om du lyssnar på det här nu och tar till det, så är det ju inte för sent för dig. Om det är så att du bara slår bort det och tror att inte det här är sanning för vår bygd och vår värld och vår tid, då gör du ditt val. Jag utmanar dig, gå kärlekens väg för andras bästas skull. Glöm dig själv en stund och tänk på dina barn och ungdomar. Om du är politiker, om du är förälder, vem du än är. Är inte våra ungdomar mer värd än sånt? I Jesu namn. Amen.